Podplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Ja, i dagens avsnitt så ska vi tala om ett väldigt uppmärksammat mord, nämligen styckmordet i Askersund. Och i korthet kan man väl beskriva det som ett triangeldrama som slutade i ond, bråd, död.
Och den stora frågan som många ställt sig och som vi kommer besvara här idag, det är slutsatsen som tingsrätten kom fram till. För i det här målet så var det en kvinna som klubbade ihjäl, skar halsen av någon, uppenbarligen enligt i vart fall hovrättens bedömning hade planerat det här. Och ändå kom tingsrätten fram till 1. Det här var inte planerat. 2. Det här var inte ens avsikten att man skulle döda någon. Och 3. Att det här inte skulle vara livstid. Vi kommer att förklara varför tingsrätten kom till den slutsatsen.
Ja, Martin, då får vi ta oss tillbaka till juni 2014 i Askersund och hästtjejskretsar.
Precis. Det här handlade ju om egentligen 3 stycken personer. 2 stycken kvinnor och en antagligen väldigt charmig man. Det var en man som var väldigt, väldigt omtyckt av 2 stycken kvinnor. Bland annat offret och den här personen som sen åtalades och dömdes för mord. Och han hade lite svårt att välja. Han dejtade de här 2 båda samtidigt. Han charmade dem så enormt mycket så att de var så förälskade att det inte fanns någonting annat i deras liv än den här mannen. Och de började vända sig mot varandra och bli svartsjuka på varandra. Och de blev även förbannade på den här killen.
Och den personen som sen kommer att bli åtalad för mord, som var en hästtjej, ja. Hon försökte på olika sätt övertyga mannen om att välja henne. Och det blev bara konstigare och konstigare sätten som hon försökte på, eller hur Martin?
Precis. Hon berättar ju allting ganska utförligt i väldigt utförligt i tingsrätten. Och hon berättar bland annat att hon försökte övertala den här mannen. Hon åkte hem till honom helt oannonserat för att ge honom presenter. Hon vägrade släppa honom och till slut när hon kände att han var på väg att lämna henne för den här andra kvinnan, det vill säga offret, så beslutade hon sig för att om han tycker synd om mig, då kanske han vill välja mig. Så då beslutade hon sig för att berätta att hon var gravid när hon inte var det. Vilket ledde till att den här mannen då, som kanske inte var jätteintresserad av någonting annat än sig själv, ville direkt se till att hon fick en abort. Problemet var att hon var inte gravid och om han skulle följa med till abortkliniken så skulle det bli problem för att då skulle det komma fram att hon inte var gravid. Så att då valde hon att hitta på en berättelse om att det hade blivit ett missfall och att hon varit med om en operation. Problem med den här berättelsen var ju att hon hade inget operationsär.
Och då tänkte hon då i hennes udda logik att hon måste skapa ett operationsär. Eller hur Martin?
Precis. Och det hon gjorde då var att hon tog en kniv, skar sig i magen och sydde ihop det här så att hon skulle få ett fint ärr och sen satte en kompress över och visade då den här killen att titta vad synd det är om mig. Jag har till och med varit tvungen att gå igenom en operation. Kan inte du ta hand om mig?
Och när hon beskriver det här i rättssalen på ett väldigt, vad ska man säga, graphic sätt, så fanns det i alla fall en person i rättssalen som hade empati nog att kunna föreställa sig det här, se det här framför sig.
Ja, och den personen var protokollföraren, det vill säga notarien. Och den notarien tyckte att det här var så oerhört obehagligt. Så att mitt i den här målande berättelsen om exakt hur det gick till och hur hon tog kniven och hur hon skar sig själv. Så, och då hörde man att den här notarien med duns svimmade.
Ja, man kan väl säga att den händelsen sammanfattar vi ganska väl hur pass detaljerad, får man väl uttrycka sig, som den här tjejen var i sina beskrivningar om vad det var som hade inträffat.
Precis, och det här funkar ju inte som kanske normala människor förstår, att om du har en man som inte riktigt vill ha dig och han inte ens kan vara trogen mot någon av de här två kvinnorna, så kanske han inte har empati nog att stanna med dig av den anledningen. Så att då tog hon och började fundera på andra utvägar. Och hon började söka på sin mobiltelefon. Hur man dödar någon. Olika typer av gifter. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Behöver inte gå in på alla exakta detaljer. Och sen så, efter många om och men, så bestämde hon sig för att hon skulle, i varje fall enligt åklagaren, döda då den här rivalen. Hon själv påstod att hon inte alls hade någon sån avsikt, utan hon ville bara slå ner henne eller göra någonting som gjorde henne uppmärksam på att hon skulle hålla sig undan.
Mm. Och hur förberedde hon det försöket då att se till så att rivalen höll sig undan?
Jo, hon packade...
Utom då att googla på olika sätt att döda en person.
Jo, hon packade två stycken sprutor. En med vodka och en med bedövningsmedel. Och en typ av klubba. Som hon då skulle klubba i huvudet på den här rivalen. Och hennes tanke var väl som att i filmer så ska man slå någon i huvudet och svimma dem av. Sen fanns det väl olika teorier med tanke på hennes sökning. Att hon då skulle... sen i sensätt att självmord eller något liknande, lägga henne på en räls eller sådär. Det var väl en teori. Men det slutade inte riktigt så. Hon beskriver väldigt målande hur hon får kontakt med offret och hur hon kör dit med bilen och att hon gör just det här. Men att det inte riktigt gick så, för att hon svimmade inte av. Och då försöker hon sticka in de här nålarna och söva henne på det sättet. Men eftersom offret gör motstånd och sprattlar så går nålarna sönder, de bryts. Och det funkar inte heller, och då skriker hon så mycket, och till slut kommer granne, för det är så mycket skrik, så grannen ringer i flera minuter, och då får hon panik och tycker att enligt hennes egna berättelse så tar hon fram en kniv och skär av halsen på offret. Hon gör inte det för att hon vill döda henne, säger hon, och det är det som vi ska huvudsakligen analysera, utan hon gör det för att hon vill få henne tyst och att hon inte hade en tanke på att hon skulle dö av detta. Utan hennes tanke var bara att hon skulle tysta offret.
Mm. Så att klubba ner någon med en påk eller en klubba. Sticka dem med nålar med vodka och bedövningsmedel. Och föra halsen av dem. Det skulle inte leda till offrets död enligt hennes sätt att resonera.
Just där och då så förstod hon inte det och tänkte inte på det. Och sen så blev det ju ännu värre av att hon efteråt försökte flytta liket, men inser, som faktiskt väldigt många gör, att det här var nog inte helt lätt. Och då styckade hon liket och gjorde sig av med liket.
Mm.
Och det slutade med att hon blev påkommen helt enkelt, hon blev häktad. Hon mer eller mindre erkänner gärningen, men just med den invändningen att hon erkänner brott mot griftefriden. Och kort, Kristoffer, vi har pratat om det tidigare, men vad är brott mot griftefriden för de som inte vet?
Ja, att man har handskats med en död kropp helt enkelt på ett sätt som inte är tillåtet.
Och i det här fallet var det ju att man styckat en död kropp.
Mm.
Men att hon inte hade uppsåt att döda någon. Och därför förnekar hon helt enkelt mord. Här i detta fallet, och det vi ska diskutera som kanske inga andra poddar har gjort, det är ju helt enkelt, hur kan tingsrätten komma fram till det tingsrätten kommer fram till? För vad var det tingsrätten kom fram till, Kristoffer?
Ja, precis. Jo, men som alla förstått så gav ju den här unga tjejen intrycket av att inte vara riktigt vetig, som man säger. Så att man inhämtar ju ett rättspsykiatriskt utlåtande från Rättsmedicinalverket för att undersöka om hon var psykiskt frisk eller inte. Och där kom en av undersökande läkarna fram till att allvarligt psykiskt störd i lagens mening, det var hon inte. Men hon hade en kraftigt nedsatt impulskontroll. Och den här läkaren kom att vittna också i rättegången, eller hur, Martin?
Precis. Och han berättade lite grann att hon agerade och tänkte inte som vanliga människor. Att hon försökte laga planet samtidigt som det störtade och hade massa konstiga analogier och liknelser. I min värld ganska flummiga liknelser och ganska konstiga slutsatser. Han hade heller inte fått del av hela förundersökningen, vilket jag tror kan ha påverkat lite. Han fick bara sitta och prata med den här säkert väldigt övertygande tjejen. Och hon gav sin berättelse av det här. Och han vittnade då faktiskt till hennes fördel om att hon nog inte alls hade planerat det här, utan det är precis som hon säger att de här sökningarna som hon gjorde på att döda den här kvinnan och att döda folk nu bara var terapi. Och att...
och då, självterapi och söka på att döda
ventilera
folk.
Och må bättre.
Mm.
Och att det här att hon berättade att hon skar halsen av henne, att hon där och då inte hade den medvetenheten och tankarna kring att man faktiskt skulle dö, utan hon bara agerade utifrån den givna situationen och att hon bara där och då såg allting ur ett tredjemansperspektiv. Väldigt mycket flum helt enkelt, enligt min uppfattning. Men där kommer ju tingsrätten fram till att det här var nog så att bara att man har massa sökningar på telefonen om att döda någon och bara den här omständigheten att man tagit med sig de här tillhyggena innebär inte att hennes berättelse är så osannolikt att den kan lämnas ut av, utan avseende.
Men skära halsen av någon då?
Det var inte så planerat då enligt henne, och det kanske var enligt ting så att det är ingenting man kunde bevisa, utan det var någonting som hände där och då för att hon skulle tysta henne. Och att hon
har inte bevisat att det var planerat.
Med ja, så att tingsrätten kommer fram till att ett, det här var inte planerat. Och två, hon hade inget avsiktsuppsåt utan bara ett likgiltighetsuppsåt. Och avsiktsuppsåt, Kristoffer, vad är det för någonting?
Ja, det är ju att jag skär halsen av dig i syfte att döda dig.
Ja.
Likgiltighetsuppsåt är att jag skär halsen av dig här och det finns en risk för att du dör, men det hindrar inte mig från att skära halsen av dig.
Och det man kom fram till här att var att hon förstod kanske inte riktigt vad som hände, men hon måste i vart fall varit medveten om att hon skar halsen av den här kvinnan. Och även om hon där och då inte hade för avsikt att döda henne, så måste hon ha förstått att om jag får halsen av någon så är risken väldigt stor att den här personen dör. Och därför ansåg man att hon hade ett likgiltigt uppsåt.
Mm.
Och då tyckte man, då började man diskutera om det här skulle rubriceras som dråp eller mord, Kristoffer. Och vad tycker innan vi går in på logiken i allt annat, men vad tycker du om själva det här resonemanget som tingsrätten för angående planering? Hur brukar det se ut? Brukar det vara så här att man ställer så höga krav?
Nej, det brukar det inte. Och man blir ju, ska uttrycka mig lite diplomatiskt här, lite oroad över vilka slutsatser man drog i den här tingsrätten.
Mm.
Och vad det kan vara som gör att man ställer så oerhört höga krav. Jag sitter och funderar på om hon gjorde ett väldigt gott intryck, den här unga tjejen.
Jag vet inte, för att jag har ju suttit i mål där och även läst domar och analyserat i det här i vår podd, där ganska triviala saker gör att man kommer fram till att det har varit planerat. Till exempel bara en telefonkontakt mellan person A och person B gör att man drar slutsatsen att då har de talat i telefon, alltså måste det här ha varit planerat. Eller att de har varit på den här platsen och träffats tillsammans 3 dagar innan händelsen, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det här var planerat. Då kommer man fram till att det är bevisat bortom rimligt tvivel, och i det här fallet så har man motiv, ett uppenbart motiv som hon själv berättar om, att man vill få in en rival. 2, att man tar med sig, åker till offret, att man tar med sig vapen för att döda offret, att man dessutom söker om hur man dödar offret på bästa sätt och läser om det på Flashback bland annat. Och att man då i de fallen inte tycker att det är styrkt, medan man i de andra fallen tycker att det är styrkt. Det kan
någonting som inte går att ta på riktigt. För att rent juridiskt så håller ju inte argumenten för 5 öre från tingsrätten. Nej. Utan det måste ha varit någonting som inte går att ta på om man inte satt där i den där processen. Som är skälet till att man kommer till den här slutsatsen. Någon annan förklaring finns det?
Nej, och jag har ju lyssnat på förhöret med den här kvinnan. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur man kommer till den slutsatsen. Och varför tingsrätten kom fram till det man kom fram till. Jag har inte hört vittnesmål från den här psykiatriken, men jag tror att det måste varit väldigt övertygande.
Mm.
Säkert i kombination med en duktig advokat kanske.
Mm.
Och en ganska... jag ska säga naiv domare. måste jag ändå vara så hård att säga. Jag tycker att slutsatsen är underlig att säga att det här inte planerat. Och sen dessutom säger man att när hon tar en kniv och skär av halsen av någon efter att ha sökt på mördat, efter att ha tagit sig dit, och sen dessutom när man efteråt styckar den här personen, att man då och där och då inte hade ett avsiktsuppsåt, det vill säga att syftet för henne där och då var inte att döda. Det tycker jag är lite magstarkt.
Hon dömdes ju för sig då för mord i tingsrätten och fick påföljden 16 år. Och där kan man väl generellt sett säga att 16 år, det är kort tid i förhållande till vad ett mord normalt sett renderar när det finns inslag av planering och liknande.
Precis.
Det kanske var det som var ett av skälen till varför man krystade fram den slutsatsen, nämligen att man visste att om vi kommer fram till att det här är planerat och om vi kommer fram till att det var ett avsiktsuppsåt här, nämligen att man hade planerat det här, man ville undanröja sin rival, ja, då måste vi tyvärr kanske av någon anledning döma till livstid. Och det kanske man inte ville. Okej, men det här kan ju inte åklagaren ha varit nöjd med. 16 år för den här typen av mord, styckning och hela köret. Det är liksom inte någon så här spontan ett krogslagsmål som går fel. Nej. För att man använder en kniv på ett olyckligt sätt.
Och det är det intrycket man får lite grann när man döms för ett mord medelst likgiltigt uppsåt.
Ja. Så att åklagaren överklagar till hovrätten, utgår ifrån.
Ja, så man kan säga att åklagaren var inte nöjd, men misstänker att försvararen var väldigt nöjd. Och åklagaren överklagade, påstod att det här är planerat. Jag har bevisning för att det är planerat. Och det här har visst det varit meningen. Och det var hennes enda syfte. Och dessutom är det så försvårande omständigheter när det är planerat. Och dessutom har styckat den här personen efteråt, den här kvinnan efteråt.
För att försöka undanröja bevisning.
Ja, att det här måste man döma till livstid. Och hovrätten håller sig ganska kort. De, mellan raderna tror jag de tycker och tänker samma sak som du och jag tycker och tänker nu här och då. Det vill säga de skriver att det är uppenbart med bara någon enstaka rad att det här är planerat med tanke på sökningarna och att man tog med sig de här. Och med tanke på vad hon själv berättar om att det är uppenbart att hon måste förstått och haft det som avsikt att hon ska dö när hon agerade och vidtog de handlingar som vidtog.
Ingen, inte så särskilt utförlig motivering i och för sig, men givet omständigheterna så behövs inte det.
Man kan säga dock att tingsrätten hade ju flera sidor som man motiverade detta. Och hovrätten skriver, tror jag, ett stycke. Och jag kan säga att jag brukar ju tycka att man ska ha långa motiveringar. Och jag tycker att man ska utförligt motivera. Men här kan jag för en gång skulle tycka att en motivering på ett stycke är fullt tillräckligt. Men jag tror att du är överens här, Kristoffer.
Och då slutade helt enkelt i hovrätten med att de ändrade tingsrättens dom, dömde för mord men ändrade påföljden till livstid.
Precis, och jag tror, som jag var på väg att säga, att jag tror du och jag är överens om att här har nog hovrätten kommit till en korrekt slutsats.
Ja.
Ja. Och svaret som vi egentligen skulle besvara, kan du göra det, Kristoffer? Varför kom tingsrätten fram till den kom fram till?
Ja, precis. Vi har ju spekulerat lite här vad det kan ha berott på. Svaret blir helt enkelt att det finns nog ingen förklaring.
Vi vet inte.
Nej.
Men om vi vänder på det, Kristoffer. Vad hade då krävts med tanke på vilka höga beviskrav som tingsrätten ställde? Nu vet vi inte vem den här domaren var i detalj och hur den personen tänkte, såklart. Men vad tror du hade krävts för att tingsrätten skulle komma till samma slutsats som du, jag och hovrätten?
Ja, det låter ju när man läser tingsrättens dom som att det som hade krävts var att den tilltalade själv satte den etiketten på sitt agerande. Det vill säga att den tilltalade själv uttryckligen sa det här var planerat.
Alternativt tror jag att de åklagarna har åberopat ytterligare en second opinion, en annan psykiatriker eller psykolog som då har sagt det här låter ju bara som skitsnack för min kollega, utan så här är det. Det hade kanske också räckt. Men det tycker jag att ställa lite för höga beviskrav helt enkelt. Och det är inte ofta du och jag säger.
Ja, alltså,
det.
Man, återigen, det här har vi också diskuterat i tidigare avsnitt. Nämligen att man kan liksom inte överlåta bevisvärdering till expertvittnen. Nej. Utan det är domarna som ska göra sin egen bevisvärdering. Och det säger ju sig självt när man tar ett steg tillbaka. Ja. Att de här åtgärderna som hon vidtog är ett led i en planering.
Och om vi vänder det ytterligare en gång då, vad hade krävs för hovrätten? För att de då skulle komma till samma slutsats som tingsrätten. Hade det varit någonting som försvaret hade kunnat prestera om vi nu bara leker med den tanken?
Nej, jag vet inte.
Nej, och mitt svar är samma. Jag tror inte det finns någonting. Kanske ytterligare en psykiatriker och psykolog som säger att ja, men detta är ett jättekänt fenomen. Och ja, det är uppenbart att det här inte kan vara så. Men inte ens då tror jag att hovrätten hade köpt där.
Nej.
De var nog lite för rutinerade och cyniska för det.
Mm.
Så att, vad har vi lärt oss idag då, Kristoffer?
Ja, vi har lärt oss att sånt som en domstol kan tycka är uppenbart nödvändigtvis inte behöver delas av en annan domstol. Och det är väl också därför vi har ett tvåinstans, eller ja, egentligen treinstanssystem i Sverige, det vill säga att man kan överklaga en dom som en domstol meddelar. Poängen är helt enkelt att det ska fungera som en säkerhetsventil för när det blir uppenbart fel.
Och vi tycker också, jag har lärt oss att man vet aldrig hur det slutar. Även när man tycker att någonting är ganska uppenbart, när man tittar på bevisningen, så finns det människor som dömer och människor tycker olika.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Har ni några tips eller förslag på ytterligare avsnitt framöver här under säsongen, så är ni välkomna att skicka meddelande på oss, till oss på vår Instagram, Stare Persson heter vi.